Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig på Skype har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur fan är läget?
Det är bra. Det är bra. Det håller, nu är det ju skördetider så det smäller om det alltså.
Du, det är idylliska inlägg du lägger ut på Instagram.
Ja, det är ju din hustru. Det är ju min hustru som gör det. När det, är, såna, det. När det är idylliskt och fint, då är det hon. Hittar ni något som inte är lika idylliskt och fint någon gång, då kan det vara jag.
Vad skördar du nu?
Alltså, det är ju så här att vi har... vi säger så här, frysboxarna är intecknade med råge.
Ja.
Och jag känner att jag inte vill köpa en frysbox till.
Nej.
Så att vi får, nu experimenterar vi med grönkålen.
Ja, det här den var ju så spännande.
Den tar ju som plats i frysboxen. Man, alltså, många gånger så har man ju tagit bladen, rivit dem och så lagt i plastpåsar och packat ihop så gott det går och fryst dem.
Ja.
Nu gör vi så här att vi kokar dem i en stor pannmur då som vi har.
Mm. En pannmur är som en stor kittel som man eldar under.
Ja, tvättgryta typ, ja precis. Fast vi har ingen tvättgryta då, för de är det ju en kran på. Men det är en stor, det är en 60 liter tror jag det vi har.
Mm. Och gullet, jag har 80 liter.
Ja, emaljerad. Ja, men den är bra till sådana grejer, en vedeldad sån.
Ja.
För då, det är ju det att om du ska ner, stå och packa färska grönkålsblad i en burk och sen om du skulle tryckkoka dem. Det blir inte många bra där i då.
Utan alltså, då en liten strimma på botten kommer det bli.
Ja, nästan va. Utan då får vi ju göra så att vi kokar dem eller sjuder dem lite grann innan då va. Så att de går ihop och så kan man packa i burkarna sen. Och sen, men då är det ju så här. Jag tänkte på det. Vi har ju inte skrivit det där på Instagram-kontot då. Att det är jätteviktigt att man kör en sån grej i tryckkokare. Och då får man ju se vad kommer det ut därifrån då, varför vi aldrig gjort det förut.
Har ni kört dem nu då eller?
Nej, vi har jag ska köra här sen i eftermiddag.
Det var spännande.
Med böd. Ja, det blir både ärtsoppa, färdiglagade måltider då i honungsburkar, någon portion. Och sen blir det kikärtor och sen gör jag även bruna bönor. Alltså bruna bönor på klassiskt vit med ättika och grejer då va. Som färdig måltid också till fläsk och så.
Odlar du kikärtor?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Jag odlar ju en del bönor. Alltså kruxet med bönor är att... Alltså jag har ju långsiktig beredskap va. Och bönor och ärtor och sånt kan man ju odla. Men det är oftast, ja men du vet, märgärtor, sockerärtor eller bondbönorna i potatisen då. Men det blir heller inga volymer. Du vet, det är så, ska du ha de här, det blir ju tillbehör liksom. Du vet, brytbönor, att man har det som tillbehör på tallriken typ. Och visst bidrar det gör det ju, men det... Det krävs så stora ytor för att det ska bli någonting när det gäller de grödorna då.
Kan man säga att det är så att de bönor och ärtor som man äter skidan på också är det som är värt att odla själv?
Ja, det kan man väl säga om man vill. Men det, ja, det kan du göra med bondbönor också i och för sig. Bondbönorna i min odling, de växer ju i potatisen. Så de tar ju ingen plats egentligen. Va? Och sen, jag tycker väl egentligen att bondbönor är det som är mest odlingsvärt. Det är just för att jag gillar dem så mycket också.
Mm. Ja, men för jag tyckte ändå att jag hade ganska gott bönår i år. Men det blir ju inga, alltså det blir ju inga volymer.
Nej, det gör ju inte det. Men det är, nej precis. Så är det.
Alltså ett par deciliter har jag någon
bön. Då har du skördat själva bönorna nu då.
Ja.
Vad var det för bönor du odlade då?
Jag minns inte.
Nej, men det var inte bondbönor då.
Nej, precis. Det var det inte. Nej. Men det har jag också kvar konserverade från för 3 år sedan eller någonting. Vi äter det sällan. Jag måste bli bättre på det.
Mm.
Ja, men så ärtor och bönor, jag har också kämpat lite med motivationen när det gäller det. För att alltså brytbönor tycker jag är toppen. För de är så lätta att frysa in och det blir så himla gott. Och så himla gott till så många grejer. Alltså alla kötträtter och sådär. Så det tycker jag är värt. Men sen alltså de där bondbönorna som jag har och konserverat. Det var ju mycket jobb. Jag satt ju i timmar och spritade de där. Alltså tog ut bönorna ur skidan.
Mm.
Och höll på att härja. Och jag tycker liksom inte att det är värt det.
Nej, men då har du gjort sån här bondbönsröra / liknande guacamole.
Fortsätt.
Nej, men med lök och chili och grejer i. Nej, men det är riktigt, riktigt gott alltså.
Gud vad kul, det ska jag prova.
Ja, det får du göra.
För vi älskar guacamole, men avokado är ju svårodlat. Så...
Ja, men det är det. Alltså, ska jag vara riktigt ärlig, så är den här bondbönsröran, den är bättre alltså.
Är det sant? Och det görs med guacamole, fast istället för avokado har du bondböna.
Jajamensan.
Det här förändrar allt, Patrik.
Ja!
Du, vi har pratat i podden om att använda torv till olika grejer. Bland annat för lagring av rotsaker.
Som strö på utedasset.
Och vi har fått ganska mycket mail och DMs om det här med torven. Det verkar som att det har gått en uppdraggranskning dokumentär kanske om torvbrytning. Att det är väl dåligt för miljön eller klimatet. Vi har också fått mail om att den där dokumentären inte stämmer. Om det nu var en dokumentär.
Vi kan säga att det är kontroversiellt.
Det är väldigt kontroversiellt.
Ja,
och vi kan väl säga då att om ni blir sugna på att använda torv så får ni göra er egen research. Och därmed lämnar vi det här med torv.
Mm.
Tack för det. Patrik.
Ja.
Vi har ju 2 lindrödsgrisar.
Ja.
Och i vintras så tog sig en vildsvinsgalt in till dem och betäckte dem. Och i våras så fick vi 13 små randiga hybridkultingar.
Mm.
Och de var ju väldigt, väldigt gulliga. Det som blev tydligt efter en liten stund var att de var väldigt rymningsbenägna. Alltså det var nästan som att de var lite vildare än vanliga grisar.
Ja, men du var låg många timmar där. Det var Kalle och Svina.
Exakt. Ja, det var faktiskt ganska stökigt. De började böka upp gräsmattan och ja, men det kändes som att det var liksom en ohållbar situation. Så min plan var att de skulle få leva till oktober då, när de måste börja få liksom inomhus att vara i. Jag har liksom inte plats för så här många grisar. Så att jag tänkte att så länge kan de leva, så länge det finns liksom lite att äta för dem ute och de inte behöver liksom gå in om det blir dåligt väder. Men det höll inte, så vi har slaktat dem allihopa för att det blev för svårt helt enkelt. De var inte tillräckligt stora då egentligen. Drömmen är att de ska bli 1 år, men det hade jag liksom inte logistik för eller infrastruktur för. Men de blev nu nästan ett halvår. Strax innan de blev könsmogna skulle jag tro att vi tog dem. Jag hade som en plan att ge dem en sån här spruta som sköt upp könsmognaden också för att kunna ha dem i oktober. Men nu är de i alla fall döda och ligger i frysen. Och nu har jag äntligen för första gången då tillagat egen gris till min familj. Kul va?
Mm, ja.
Och det var jag ju väldigt peppad på. Det blev ganska mycket kött, för det var ju trots allt 13 stycken. Jag skulle tro att det var, alltså det är över 100 kilo griskött som jag har i frysen nu. Så jag är ju peppad på att familjerna ska få smaka det här. Vi äter ju mycket vilt här hemma, men det här är ju liksom...
Vad sa du? Blev det bara 100 kilo på 13 stycken?
Ja, men säg att det var levande vikt 35 kilo på dem då.
Ja.
Och så får du, vad får du ut då? 10 kilo kött.
Ett par hundra kilo. 10 kilo på...
Per... jag skulle tro det.
Ja, det är ju mer ben på yngre djur och så.
Ja, men alltså tänker du, alltså levande vikt 35, så är det slaktvikt 70% och sen hälften av det är kött.
Ja, det kan nog stämma.
Så 150 kilo då kanske.
Mm.
Och alltså naturligtvis hade ju, om jag hade väntat tills de var ett år gamla som man ska göra egentligen, så hade jag ju fått mycket, mycket mer kött såklart. Men det tillät inte mina lokaler här.
Nej,
och inte heller min hage, för att de rymde hela tiden. Jag lagade fläskkarré. Alltså nacken är ju det.
Ja, förlängningen på kotlettraden kan man säga.
Men exakt, mellan nacken och ryggen. Det är ju en av de finaste bitarna på grisen, för att det är ju insprängt fett. Ja, den är ju toppengod. Jag gjorde en asiatisk fläskkarré som jag skar upp och glazade och hade med koriander och sesamfrön och så här. Det är otroligt gott. Jag vill nu berätta vad min familj tyckte om anrättningen. Min fru Britta sa: förlåt, men jag kan inte äta det här. Essa gav det 3 tummar ner. Björn sa, han skrek: ta bort det från min tallrik!
Kall.
Och nu har jag alltså 150 kilo kött kvar som jag ska... Och det håller ju bara typ ett år, griskött.
Har du vakuumförpackat det?
Mm.
Ja, men då kan det hålla lite längre faktiskt. Men... Vad är det att det är mycket viltsmak på det då med...
Nej, men det är inte mycket viltsmak. Det var jättegott. Det smakade liksom griskött. Det var supergott. Jag har inte gett upp med barnen, ska jag säga. Därför att det kan ju ha varit att de inte gillade liksom glazen. För den var ju som lite... Ja, men du vet, det var lite...
För komplicerat helt
jag
enkelt.
Jag tror att det var lite för komplicerat, precis.
Ja, för barn.
Jag tror liksom, du vet, ytterfilé i medaljonger i brunsås kanske de gillar. Men Britta, hon äter ju inte gris. Hon har liksom aldrig ätit gris. Hon åt ju inte kött när vi träffades en gång. Hon har börjat äta kött för att jag jagar så mycket. Men gris, där drar hon gränsen av någon anledning. Men skam den som ger sig. Så idag har jag då rubbat revben från en av de här grisarna och vakuumförpackat och lagt i sovidden. Ska ligga där till ikväll och då ska jag grilla det.
Oj, oj, oj.
Eller hur?
Ja. Jag är ju så att jag gillar ju verkligen fläskkött istället.
Ja, men man gör ju det. Men ja. Jag tänker att det här är liksom som en... är så talande för hur otacksamt livet som småbrukare är. För man kämpar och sliter för att sätta mat på bordet för sin familj. Och allt de vill ha är bara köpen, gnocchi och parmesan. Alltså det... Jag kan liksom inte... Björn äter i och för sig körsbärstomater. Så det är ju kul, för det odlar mycket till honom. Mm. Och Britta tycker jättemycket om aubergine och tomaterna och sådär. Men i övrigt känns det...
Potatisen äter de väl? Eller är det bara pasta?
Jag säger att inte potatis. Hon äter bara pasta.
Yeah.
Och ris.
Mm.
Alltså det är uppförsbacke kan man säga. Jag tycker att det känns lite tungt.
Mm. Jobba på du. Jag lyssnade nu på... det ser rätt illa ut med maten här på planeten kommande säsong. Det är mycket bekymmer på många ställen.
Ja. Alltså du tänker att om de blir tillräckligt hungriga så kommer de bara äta mitt...
Ja, jag tänker det. De kommer vara tacksamma över sin pappa som fixar mat åt dem.
Ja. Om det är någon som har några tips på hur man får sin familj att uppskatta, eller uppskatta gör dem, alltså bitte uppskattar ju att jag håller på och krånglar så mycket. Men hur man får dem att äta, hur får man sina barn att äta olika grejer? Hör av er till podden. Hej, katastrofen.se. Ledsen Patrik, det är du som läser mejlen.
Ja, det är ingen fara. Det tycker jag är roligt.
Vill du säga
något? Ja, jag skulle säga en grej där också. Det är det att vi hade en regel, kan man väl säga, att när barnen var små, alltså det här att sitta och tvinga barn att äta, det tror jag inte ett ögonblick på. Det blir ju traumatiserande.
Va? Ja, ja.
Men vi hade det här då, att man ska smaka i alla fall. Att man smakar och sen man har gjort det och inte gillar det då, så behöver man inte äta mer då. Men att man provar i alla fall, va?
Ja.
Och det, ja men, det tyckte jag verkar som att det öppnar upp, va? För många gånger så är det ju så med små barn att de vill ha väldigt kontroll på vad de äter, va? Det blir några få livsmedel som man gillar.
Mm.
Min son var väldigt pastainriktad länge.
Mm.
Till exempel. Så,
jag känner igen det för mig själv också. Jag var väldigt noga, alltså kinkig med maten tills jag var vuxen. Typ.
Mm.
Det här med ifrån. Men det där med smaka är ju en bra regel. Vi försöker ju upprätthålla den regeln här hemma också. Det var därför Essa kunde ge det 3 tummar ner eftersom vi smakade.
Ja, precis.
Men alltså, när det inte räcker med 2 tummar ner utan det kommer en tredje, den är fan tung alltså.
Ja, det var ingen vidare.
Ja, men det är väl bara att kämpa på, antar jag.
Ja, så är det. Och det är, ja, men det är ju så. Det är, alltså med barn överhuvudtaget det där, så är det ju också så där att det är känsligt. Men så, sinnena, de kan ju komma i olika steg och vara överkänsliga i vissa lägen och sånt där. Det här med att känseln till exempel, du vet, en del barn har väldiga problem med vissa kläder och sånt där till exempel, va? Så det, alltså någonstans så det är bra att känna till det, att det faktiskt kan vara så att fast man själv inte fattar att det där kan vara obekvämt, så kan det vara det.
Mm.
Och det är inte bara en psykisk grej, utan det faktiskt är en fysiologisk grej också, alltså att det är att barnet under en period, hörsel. Min son var ju väldigt känslig för höga ljud, va?
Mm.
Ja, det är en period. Så det där får man tänka på. Och det gäller ju då givetvis smak och doft också då.
Ja. Ja.
Smak och luktsinnet.
Mm. Ja, de kommer kanske kunna jobba med tv när de blir stora då, för att de har alla känslor på utsidan.
Mm.
Det är perfekt.
Precis. Ja, precis.
Undrar var de har fått det ifrån.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har fått en fråga från min kompis Andreas.
Ja.
Han har lyssnat flitigt på podden. Och
producenten alltså?
Nej, inte producenten utan sjuksköterskan.
Ja, ja. Han har jag träffat också.
En skäggkompis till dig ju.
Ja. Han har lite litet skägg. Vad har han?
Säg inte så här. Hans skägg är ett problem när vi jagar. Det krokar i träden när vi går i skogen. Ja, du, ja, ja. Han undrar om man kan göra egen gas.
Ja, det kan man.
Hur gör man?
Här skulle jag ha med en kompis som håller på med såna där grejer nu faktiskt. Han har köpt, alltså i flerbostadshus under en period så fanns det ju, ja det finns det fortfarande så här låd, mekaniska kompostkvarnar och snabbförmultnar och sånt där va.
Aha.
Men nu börjar ju de rangeras ut så han, för att de ska ju samla in detta nu då i kommunerna istället. De vet inte, de börjar väl få upp mer och mer biogasanläggningar då, för det är ju oftast det handlar om att göra gas då.
Ja.
Så det, du får ju det som en nedbrytningsprodukt när du förmultnar ja, organiskt material helt enkelt.
Men vadå, vad har han kommit över en sån här kompostkvarn?
Ja, han har köpt 2 stycken och ska bygga om dem då va. Och då är det ju så att om du kör det i flerbostadshus och så har du ju en evakueringskanal för luft. För det, ja, det blir ju ämnen som gaser och sånt som bildas där. Ja. Det är ju inte bara koldioxid utan det är ju... Nu ska vi se. Jag ska inte ge mig in på kemi. Vi har inte specialstuderat det här området då. Men i alla fall, du samlar alltså upp den här gasen då. Och komprimerar den på något sätt då. Så kan du ha den.
Men alltså, du måste förklara noggrannare hur man gör.
Bonden som jag jobbar hos.
Ja.
Alltså du kan ju ha en egen biogasanläggning och bygga. Det finns ju, alltså den, för den som vill fördjupa sig i det, så kan du ju kolla på detta. Och det finns ju mycket som helst på YouTube att titta på detta med gamla, eller väldigt enkla biogasanläggningar. Han åker ju och hämtar rötslammet efter att det har förmultnat och kör ut som gödsel på sina åkrar. Va? Så det är ett väldigt bra... Då får ju kommunen till sina biogasbussar och sådana grejer. Va? Och du kan få till ditt gaskök eller som fordonsbränsle också. Då, va? Då går det
men,
att göra.
Men alltså, hur går det från... Förlåt, det här är kanske en ointressant...
Nej, men alltså du har ju bakterier. Du bara förmultnar det så får du gas. I en bio, du lägger det och så samlar du upp den...
Okej, okay, så du lägger till exempel hästskit. För du vet att Andreas har tillgång till. För hans fru river... Eller hans blivande fru river mycket.
Köksavfall, vad du vill. Bara det organiskt material.
Okej, okay, så lägger du det i en behållare.
Och den måste ju vara tät då, va? Så att just du kan det. Samla upp gasen. Det är det enda som skiljer ifrån en kompost i princip. Va?
Men och sen leder du gasen in i något annat. Vad leder du in den i?
Ja, du får ju komprimera den då.
Hur komprimerar man den då?
Ja, det får ju vara någon form av kompressor. Men jag tror att det är en speciell kompressor i och med att det är brandfarligt då. Va? Så måste det vara någon speciell kompressor.
Alltså okej, så du har någonting som en typ av kompressor som typ suger från den här anläggningen?
Ja, men sen tror jag också du kan ha någon form av... Nu sitter vi ju och resonerar.
Jag har ju inte... Du får inte göra det här direkt.
Nej, det får man få gå ut och... Ja, men principen är enkel, så är det.
Ja.
Alltså du samlar upp gasen ifrån förmultnande organiskt material, va? Det är det som är... en biogasanläggning och sen går det givetvis att optimera och styra och göra hur komplicerat som helst. Va? Men jag funderar på om alltså ett visst mottryck, va? Alltså när det, om du har det inne i slutet och sen det borde kunna bygga upp ett visst tryck i en behållare ändå. Va? Någon form av tryck där, det tror jag. Vilket gör att du kan ha iväg det som bränsle på något sätt kanske.
Hur mycket organiskt material behöver man för att fylla en
PCT? En du, jag vet faktiskt inte det, de här. Men du vet ju själv att det är ganska mycket som försvinner när man komposterar.
Mm.
Så är det. Det är och, ganska mycket
men och gasol, det ser ut som att det är flytande när man tittar in i...
Mm. Men det är ju att det är under så högt tryck, va? Det är så mycket gasol då. Det är ju propan och butan då. Eller någon av dem i alla fall. Det är det som är...
Och vad är det för gas man får om man gör gas hemma själv med bananskal?
Mm.
Metan.
Ja, jag tror att metan är en hel del av det faktiskt. Men jag vet inte exakt faktiskt. Jag har inte fördjupat mig i det. Det jag tittade på själv faktiskt, det var att göra med trä.
Mm-hmm.
Och ja, att du gör gengas helt enkelt då. Och då kör du en generator på den gasen. Eller en motor, en industrimotor, och driver en generator då va.
Så och får du förklara vad gengas är, då eldar man.
Ja, det är ju den, alltså egentligen är det ju den gasen som går ut ifrån trä när du eldar egentligen. Men du samlar upp den gasen istället och utan att förbränna den i det där. Och det är ju det du hade i gengasmotorer under andra världskriget. Och du vet när de drog de här skorstenarna på en vagn bak i bilarna och sånt där. Va?
Ja, men man har ju sett det. Jag vet inte hur det funkar.
Nej, men du förbränner med låg syremängd då. Så att du inte får fullständig förbränning och då får du den gasen ut.
Alltså att det är mer förkolnas eller?
Ja, du får ju sån riktig kol. Som biprodukt ifrån den där också då.
Okay.
Men då får du ungefär 30% el och 70% värme. Så det är ju bra om man kan ta vara på värmen också.
Det här låter ju helt genialiskt. Varför du, för fan, är det så de här funkar? Det finns ju några sådana små kök som man kan elda med pinnar och sånt där som man kan ladda telefonen med.
Nej, det hänger inte ihop alls. Aha. Eller ja, du tänker med värmen där.
Jag undrar hur man får el när man eldar.
Mm. Ja, du får ju ha någonting som alstrar el då. Det finns säkert värmekänsliga saker som alstrar el med värme. Ja, ja, ja. Men sen går det ju att ha... vad heter de nu igen? Nu tappar jag. Stirlingmotor till exempel. En värmemotor. Ja. Det är ju sån de sätter på pannor och såna där grejer uppe på som tar vara på det.
Ja, för den frågan fick jag. Min vedpanna behöver ju el.
Ja.
Och då fick jag frågan, varför gör ni inte egen el? Men då var det att en sån här Stirlingmotor var väldigt, väldigt dyr. Så man kan sätta det, men då måste man ha... Det kostar 400 000 en sån där. Så då har man liksom... Det är om man har en jätteanläggning.
Precis. Det finns mindre anläggningar också. Jag tror det finns färdiga sådana pannor också faktiskt. Där det sitter en Stirlingmotor och skapar mekanisk energi då. Vad som man kan använda och göra om till elektrisk energi med generator. Jag såg det för några år sedan när jag tittade på sånt där i alla fall.
Men det här gör egen gas, det är inget som du gör inte det?
Nej, inte så att jag samlar in den. Det gör jag inte.
Alltså, fråga Ingmarie om du gör egen gas.
Ja, men det gör ju med komposter och så gör man ju det, men man samlar inte in den. Men det är ju så här att jag tittade allvarligt på det lite grann då. Just det här, har du sett de här agaspisarna?
Nej.
Det är ju gammal svensk uppfinning egentligen. Men det är ju en spis som du har en stor massa i den. Det är en ganska stor spis. Och du värmer upp den. Och sen underhållsvärmer du den där. Så den är varm hela tiden. Det är också värmekälla i huset då. Den kan drivas med kol eller diesel eller gas och sådana grejer. Nu finns den elektrisk också då va.
Mm-hmm.
Men historiskt har den haft de andra värmekällorna med då va. Så att då skulle man kunna driva den med gas och ha... Ja... Klart för matlagning då, när som helst i princip. Och jättefina ugnar och sådana. Fyra ugnar är det i den stora modellen då.
Oj!
Med olika, i och med att den är en stor massa, så är det olika temperaturer då i olika ugnar som är bra till olika saker då. Väldigt spännande konstruktion är det. Men den har ju, i och med att vi har värmepumpar och så idag och inte värmer direkt va, utan att vi... får ut mycket högre energi då med hjälp av en liten energiinsats, får vi ut mycket mer värme, så blir ju de för dyra och ineffektiva de där va. Så är det ju. Så, men den hade jag tänkt tanka på faktiskt göra egen gas och driva en sån där då, som värmekälla in i huset då. Men det är många år sedan.
Ja, men för jag menar, vi håller ju på att prata ganska mycket om gas nu och så här, som gasolkök och kaminer och sånt där. Och ur ett beredskapssynvinkel så känns det väl då viktigt att kunna ha gas. Alltså man får till exempel inte ha mycket gas som helst hemma.
Nej.
Och då kunna göra den med hjälp av typ bajs är väl toppen?
Ja, eller köksavfall och gräs och vad som helst egentligen. Löv. Men jag tänker så här, nästan alltid när det är så här man funderar på varför finns det inte. Det är alltså för att det blir för dyrt att göra det, va?
Mm.
Att det måste till... Saker blir ju billigare om det blir en stor marknad på det, va? Alltså man får upp produktionen då i större skala, så brukar det bli billigare produkter. Men det är nästan alltid det som är svaret. Så det här är nog lösningar för sådana som är väldigt duktiga hemmapulare helt enkelt, kan jag tänka mig. Så går det att bygga sådana här anläggningar då. En kompis till mig, han kör ju sin bil på gengas och har gjort det i alla år alltså.
Är det sant?
Ja.
Men vadå, har han med sig, har en liten släpkärra med en skorsten?
Nej, den sitter monterad på bilen. Gjorde den sist, nu är det många år sedan jag mötte han på en parkering utanför Biltema i Karlstad faktiskt. Han var väl ute och köpte några delar till något han skulle bygga.
Men alltså då eldar han med ved för att kunna köra?
Jajamensan.
Otroligt.
Ja. Ja, det är ju en gammal teknik och den är nog inte så komplicerad heller, va?
Otroligt. Går den snabbt, bilen?
Nej, alltså det är väl det som är att det inte är mer allmänt använt. Det är väl just att det blir låg effekt på den, va?
Ja. Men tillräckligt för att ta sig till Biltema i Karlstad?
Ja, absolut. Och ta sig fram och sånt också. Mm. Då, så.
Ja, kul. Om det är någon som har ett sånt här projekt igång så hör av er. hej@katastrofen.se är mejladressen. Det var kul att höra om det är någon som gör egen gas. Du, min kär vän, vi har fått en fråga till podden. Från Malin som skriver så här: hej, jag har en fråga om äppelträd. Bor i Småland i zon 5. Och nej, hon är en av de där som har maximal otur. Elområde, dyrt, växtzon, kallt. Synd för dig, Malin, men det är vackert där. Du undrar ju över vilka sorter du ska odla och då ska du svara på det, Patrik.
Ja, det där med zonindelningar och sånt där. Ja, men alltså jag odlar ju träd ifrån zon 2 här.
Och du bor i zon
5.
Just det.
Ja. Och alltså, det beror på hur det ser ut på hennes plats. Bor hon i en grop och ibland i juli, i augusti där så är det is på vattenpölarna, va? På morgonen. Ja, men då är kanske det inte äpplena trivs där.
Nej.
Nej. Jag har en kompis som bor i en sån grop nämligen. Is på småländska höglandet.
Så att det blir is på sommaren?
Ja. Rätt som det är så är det frost på morgonen. Alltså du vet, här har folk bott i alla tider där uppe i de här bygderna. Och jag bara tänker, alltså det är som jag brukar skoja och säga det. Om man tycker smålänningar är lite speciella så finns det några historiska skäl till det. Alltså hur har de klarat sig där? Alltså är man lite insatt i det här och få ihop kalorierna och förindustriellt och så vidare, va? Hur i hela friden? Det måste ha varit så motigt där.
Ja.
Sten och morän ovanför högsta vattenlinjen. Allt blandat i jorden, va? Du vet ju stengärdsgårdar och sånt där.
Ja.
Och så den här kylan. Jag kommer så väl ihåg en annan sommar när jag låg efter och bara körde och köpte den där hängmattan så jag kunde stanna när jag for efter vägarna.
Ja.
Och vid ett trä och hänga upp hängmattan mellan takrelingen på bilen och träet där. Så körde jag en natt, skulle ha kurs på morgonen över Småländska höglandet mitt i sommaren. Och jag tror det var 6-7 grader då, vet du, när jag åkte där. Kommer ihåg när jag kom fram då, för då hade jag åkt över på diagonalen och var nere i trakten av Emmaboda. Somnade eller var låg i hängmattan 3 på morgonen, hade yllemössan på huvudet och filt, extra yllefilt runt mig. Så det är väldigt speciellt. Men tillbaka till henne där då.
Ja. Alltså Malin, första tipset är väl flytta då.
Nej. Alltså småländska höglandet är väldigt fint också med sjö. Men det jag skulle säga är så här. Om man istället bor lite grann uppe på en höjd, så rinner ju kylan iväg ut över sluttningarna som vatten skulle ha runnit ungefär, va? Den här fuktiga och kalla luften. Bor man i en grop så rinner det ner till en i gropen, va? Och ofta när det gäller det här med sorter då, med zoner, så handlar det om hur tidigt blommar de. Och ju högre zon då i våran svenska zonindelning, så är det ju så att då blommar de. De som behöver lägre zoner, de blommar tidigare. Så att de måste ha lägre risk för sena nattfroster helt enkelt.
För frosten tar blommorna så blir det ingen frukt.
Precis.
Och det har jag hört om till exempel mandelträd. Att de blommar så himla tidigt så det går inte att odla i Sverige. Eller går kanske på vissa ställen. Men det är svårt att odla i Sverige.
Ja. Ja, det gäller ju mycket av de här persikor och sådana saker också då. Men man kan ju göra så att man sätter de känsligare grejerna, att du ympar in dem på norrsidan av ett träd, så fördröjer du blomningen en vecka eller två där.
Mm.
Ja, jag har gjort det. Förutom då att jag bor på 320 meter över havet, så att här rinner kylan och sånt iväg då. Jag får ju lite svalare väder då. Så att det är ju sämre på det viset. Men då har jag lite sydsluttning och jag bygger solfickor med perenna växter som perenner, bärbuskar och fruktträd och sånt där. Va? Så att jag liksom verkligen får optimalt mikroklimat. Då. Jag använder växterna för att skapa bra mikroklimat och så också. Då, va? Och vindskydd och sådana grejer. Så får jag ändå väldigt bra. Min majs ute nu. Mjölmajs. Alltså den måste ju vara över 3 meter hög nu.
Kul.
Och det är 2 år sedan jag bröt upp den biten nu då. Den har ju varit uppruten förr då, men kanske för 8 år sedan eller någonting sånt där. Så nej, men det går att göra mycket.
Det här med tidiga blomningen, är det information som man kan få kring sorter? Går det liksom att googla sig till?
Ja, men du har det nästan i princip vid
på etiketten.
Ja, men när det är zonindelningen där, va?
Just det.
Jag tänker så här. Jag tycker hon ska lära sig att göra egna träd. Alltså de är så dyra. Alltså det kostar ju 800-1500 för vanliga fruktträd nu alltså.
Ja.
Så jag tycker hon ska lära sig att göra egna träd. För gör man det, ja men då kan du ju liksom experimentera och testa. Alltså jag har ju alltid ett överflöd av fruktträd och bärbuskar och det är ju liksom, nu kommer Patrik undra vad han har för träd med sig som välkomstpresent den här gången.
Mm.
Så att, men det är ett tips, för det är verkligen, det är inte speciellt svårt, va. Och bor man i närheten av mig så är man jättevälkommen att gå en kurs.
Oj då!
Jag kommer att lägga ut kurserna nu. Jag undrar om inte. Alltså det känns ju lite. Men folk har ju hört av sig för länge sedan och vill att man ska börja lägga ut kurserna för nästa säsong, va. Det står ändå i mejlkorgen i alla fall några gånger i veckan.
Ut med dem nu?
Ja, alltså ja, jag kanske ska göra det.
Ja.
Jag brukar vänta till oktober, november, men det kan väl göra i september, oktober i år istället då. Verkligen. Nej, men vi gör det. Vi har nämligen planerat inför nästa. Ja, vi har gjort planen färdig.
Men det blir en trädtillverkningskurs?
Ja, det blir flera faktiskt. Den var väldigt populär i fjol då. Så i april så kör vi 2 stycken enkeldagar då, där man kan söka bara till de dagarna. 2 separata, alltså du söker till den ena eller den andra, den som passar bäst. Och nu kommer jag ta hem grundstammar till päron och körsbär och plommon också. Historiskt har jag bara kört äppleträd, va? För de är lättast att lyckas med också då. Men nu finns det möjlighet att pröva även andra träd. Och så går vi igenom hur man tar sticklingar av bärbuskar och så. Med två enkla metoder och hur man ska tänka för att det ska bli så bra som möjligt. Bra resultat. Så liksom kan du börja bygga upp din frukt- och bärträdgård. Det tar ju tid. Men alltså det är ju också en rolig process, va?
Mm.
Det där som jag har sagt förut, min mamma sa. Men varför? Det tar ju sån tid. Ja, men om det är äpplen jag vill ha så kan jag bara gå till affären och köpa dem. Och det vill jag väl i och för sig ha. Men jag tycker det är jätteroligt och vilka möjligheter det blir. Och man kan verkligen bygga upp trädgården med mycket frukt och bärbuskar istället för att liksom åka och köpa fyra stycken för 4-5 tusen. Det är det inte. Men i alla fall. Så
ska, du måste få ut den här kursen till imorgon då, när podden läggs ut, Patrik.
Ja, vi lägger ut den idag. Men bra. Sen ska jag också säga då, när jag ändå pratar om det där med kurserna här, att nu kommer jag inte åka iväg någonting. Jag kan inte hålla på så här. Det blir inga. Jag har 20 material till 20 byggsatser och bikuper till också som jag kör upp här. Får jag se om jag får till ett samarbete med någon annan som gör det. Men det finns det om man vill beställa bikuper utav mig, de här topplistkuperna. Så passa på att göra det nu innan de är slut då, om det inte blir något annat. Men sen blir det småbrukarkurserna så som vi körde i fjol. Med 8 dagar utspridda under säsongen. Det kommer jag lägga upp 2 stycken och jag lägger ut bägge 2 på en gång så man kan ta den där dagarna passar bäst då. Och i viss mån då så finns det möjlighet, om man inte kan en helg så går man med den andra kursen den helgen. Det får inte vara i för stor omfattning eftersom man vill hålla antalet hyfsat stabilt, va. Men sen kommer vi att göra påbyggnadskurser på den här småbrukarutbildningen. Och det blir ju slakt och tillvaratagande och kanin och höna blir en helg. Och sen blir det fördjupad konservering bland annat. Och sen ska jag testa en hantverksdag faktiskt med inriktning på färskslöjd.
Fan vad mysigt.
Ja, alltså snacka om att få ha det roligt. Vet
du. Du har ett lyxigt jobb, Patrik.
Ja, det har jag. Det har jag verkligen. Kursverksamheten här, alltså jag tänker det. Man har ju gjort så här att så länge man får vara frisk och vara med i matchen så kommer man ju hålla på med det där. Alltså jag är ju inte en person som kommer att märka riktigt när jag går i pension. Det är väldigt märklig modern företeelse det där nämligen. Jag tycker det är lite konstigt med det där med. Det är så välorganiserat allting nu för tiden.
Ja.
Ja.
Men du, jag vill bara säga en del av ditt jobb som kanske inte är riktigt lika kul men som du ändå måste göra, det är att du måste svara på Malins fråga.
Ja, men alltså sorter, det är bara att slå upp. Jag har ju egentligen svarat på den. Jag tycker hon ska lära sig att göra egna fruktträd, börja experimentera. En del kommer att lyckas, annat kommer att misslyckas, va.
Men vilka sorter? Säg någon sort.
Alltså som jag odlar, jag har min favoritsort är ju Aroma.
Ja.
Den är ju bra till allting. Den håller några månader. Den är suverän att äta. Och den går att lagra. Och den är fortfarande bra att äta efter ett tag. Det är en hyfsat modern standardsort. Men den är ändå riktigt, riktigt, riktigt bra alltså.
Kommer den att triva säsong 5?
Ja, jag undrar om inte Aroma är zon 4 eller någonting alltså.
Ja.
I min zon 5 så trivs den väldigt, väldigt bra. Inte i år dock. Det var så. Nu har jag verkligen fått angrepp på mina äpplen i år.
Åh nej.
Ja, men du vet, det var så kallt i våras. Så jag tror att rönnbären har tagit stryk där, va.
Ja.
Och det gör att finns inte ett rönnbär. Vart tar rönnbärsmalen vägen då, tror du?
Äppelträden.
Ja, precis. Päronen klarar sig, men äpplena är... Ja, det var en kille igår att hälsa på. Ludde. De hämtar hönor. Då ville han prova äpplena där och så fick han äpplena. Men han rynkade lite på näsan. Mitt yngsta barnbarn var ännu värre. Han tyckte de såg vidriga ut.
Men då är det min tallrik.
Ja, precis där vi skulle gå och plocka då. Jag tittar ju noga så att det var fint att äta på ena halvan då, men det räckte inte. Men de går fint att göra must på i alla fall då. Men Summer Red är en annan som jag gillar väldigt mycket, men den behöver man ha, kan man ha på ett lite svagväxande träd någonstans där det passar, och därför att den, det är den där jag brukar, jag tycker jag har sagt det ganska nyligen, det här äpplet med säkerhetsavstånd och så vidare, liksom, det är så saftigt och krispigt och sån fin äppelsmak liksom. Det här är ju sån här äpplen som inte går och alltså Summer Aroma går ju att köpa i affären då för det är så hållbart och så va. Men Summer Red till exempel, det är ju svårt att köpa. Det går inte att lagra, det blir ju liksom mjöligt efter en vecka va, nästan tid, utan det är ett som du plockar ifrån trädet när det är fint, så bryter du av ett äpple och äter det direkt liksom va. Då är det fantastiskt alltså. Jag har röd Gravensteiner som är zon 2. Men det har jag inympat på norrsidan på ett oranjeträd. Och det funkar. Det ger i princip varje år. Och sen har jag det även faktiskt, gjorde jag innan jag kände till sådana här saker så bra. Du vet, man grejar på och så går en del och en del går inte. Och så lär man sig lite efter vägen. Och det här gick, fast det borde inte gå så bra. Och det är att jag har ympat in röd Gravensteiner på ett bolero, pelarträd, vid husknutarna. Så har jag en gren som växer under fönstret. Ja, alltså, jag har inte fått upp spaljén så det växer över fönstret. Och jag ska skynda mig och böja ner det innan den blir för tjock, grenen. Så det inte går. Skulle ha gjort det i år, tror jag. Kanske går nästa år också.
Så då kommer du att sticka ut handen genom fönstret och ta ett äpple bara, eller?
Ja, det kan man göra om man vill. Fast ja. Jag har ju lite speciella fönster, ja.
Okej, okay, såklart.
Ja, det är ju enkelfönster med innanfönster på gångjärn också. Så att, ja. Men det går i princip att göra det. Men den är ju på söderväggen då. För då tänkte jag att det är också ett sånt där fantastiskt gott äpple alltså att äta. Gravensteiner, jag har den röda då. Och då gör det så att har du på söderväggen, ja men då driver du ju fram tidigare blomning. Men vi har, i och med att kylan rinner undan, så får vi inte sån där sen nattfrost här så mycket då, va? Nästan aldrig. Och jag tänker om det skulle vara lite, så har den ju lite skydd vid väggen i alla fall från huskroppens värmeutstrålning och sådana där grejer också. Då. Så att den klarar sig. Vi får varje år nu. Problemet där kan nästan vara att den behöver ju korspollinera sig med någon annan. Så det vill ju till att det är någon som blommar samtidigt då.
Mm.
Men den här boleron brukar vara igång tidigt och blomma riktigt nu, så att det blir pollinerat då.
Tack Patrik. Tack Malin för din fråga. Hoppas det var svar. Du kan krångla in sorter som egentligen passar i andra zoner genom att skapa mikroklimat och hålla på och härja. Du kan också köpa sorter som passar i din växtzon. Ja, till exempel Aroma.
Ja, den är underkant då om man ska vara riktigt ärlig. Men alltså växtzon 5 finns det ett antal sorter. Nu kommer jag in transparent blanche till exempel, sommaräpple, mosäpple, äppelringar och sådana saker. Och går att äta under en väldigt kort tid också och vara god utan att vara för mjölig då. Va? Men du har ryska sorter och du har finska sorter. Jag ska få googla. Får ni ta och klippa lite här.
Mm. Ja.
Då är vi tillbaka. Från googlingen. Du är så bra, Kalle. Du kan ju googla samtidigt som du pratar.
Mm. Sån är jag.
Mm. Ja, men gå in och kolla på Blomqvist plantskola. Han har i alla fall historiskt sålt till Sverige också. Han har ett väldigt brett utbud. Jag ser här att han har 107 olika äppleträd.
Jo, många.
Ja, och alltså olika sorter. Eller produkter. Det kanske finns då olika grundstammar och så med olika samma sorter och så. Men han har över 100. Och han skriver, men det man ska veta då när man beställer i Finland är zonangivelserna är finska. För att få motsvarande svenska växtzoner plussa på en eller två zoner till det finska. Till exempel zon 5 i Finland blir zon 67. Och jag tittar här, ananaskanel. Det står som zon 5 där. Det betyder ju att den är väldigt härdig då, va? Skulle kunna vara zon 7. Och jag ser också, de är krukodlade, hans träd. Och jag ser att det är förmodligen rätt små äppleträd. För de kostar 34 euro.
Oj. Det är bara beställa, Malin.
Mm. Men då ser jag så här. Det finns en del är för webbförsäljning. Men det är mycket som inte är för webbförsäljning.
Alltså man måste åka dit?
Ja, precis. Citronäpple fanns. Äppelainen finns det också.
Det låter som att någon har hittat på vad äpple heter på finska.
Ja, äpple, ja, precis. Precis. Nej, men Sony, vi lämnar det. Men, ja, precis. Men det finns där. Där är en, och det börjar komma även plantskolor i Sverige som har ryska sorter och sådana saker också. Då. Så är det.
Fint. Hoppas du har svar på din fråga, Malin. Vi går vidare. Det här med zon 5 verkar populärt, Patrik. Vi har fått en till fråga från en fundersam halvgubbe som heter Robert som bor i zon 5. Han har hört oss prata i podden om att täcka över sitt land med markduk. Och han har en fråga som jag tror att vi har tagit upp förut, men jag tar den igen i alla fall. Kan man låta markduken ligga kvar hela sommaren och bara göra hål för plantorna?
Mm. Ja, men det är ju det är ju många som gör så. Även i kommersiell odling. Så att det funkar.
Finns det något dåligt med det?
Alltså det finns dukar som bryts ner, alltså biologiskt, som förmultnar helt enkelt. Som håller i 3-4 år då. Jag kommer att gå över till dem när jag odlar i dem. Men i och för sig så är det så att jag odlar ju en perenn jordgubbar. Det är det enda jag har markduk till då.
Mm. Ja, för det har man ju sett när man går på självplock. Så då är det ofta sån här, någon slags plast.
Ja, där har du plast istället ofta, ja. Och jag, ja, de har ju det av någon anledning. Och det är väl kanske för att den här fiberduken släpper igenom lite ljus ändå. Mm. Så att när det blir ljusare, då börjar en del ogräs under få tillräckligt med ljus. Fast det kanske bara kommer igenom 15-20% då. Så är det. Nej, men det går. Men jag har ju sån markduk som jag har odlat i jordgubbarna. Nu har jag gjort det 2 gånger. Och gör jag det en gång till så att det blir 3, ja då blir det ju idioti, va. Och det tänkte jag att det området ska inte hamna där i alla fall, va.
Därför alltså har det gått att, dåligt?
Nej, det går görbra ända till man ska ta bort den.
Vad händer då?
Nej, men du vet, det är ju stora jordgubbplantor i de här hålen och den sitter fast. Och den, ja, hur ska du få bort den? Det blir ett helskott att få bort den alltså. Ja. Så har du massa rester av sån fiberduk i landet.
Men varför vill du ta bort den?
Ja, men du vill ju flytta efter några år. Vi skulle ha flyttat vårt jordgubbsland för ett par år sedan, va?
Jaha, jag förstår.
Och jag gjorde jättefint förra hösten. För då tar jag såna här... men vad heter det när de drar iväg?
Mm.
Kommer du på nu, Kalle?
Nej.
Du blir sådär.
Nej.
Nej, nej, nej. Alltså det drar ju iväg en bit från plantan och bildar en ny planta. Mm. Men herrarna då. Ja. Jag tar dem där för du får ju en liten rotrosett under bladknoppen där. Mm. Och så sätter jag den i 9 cm krukor. Och så får den rota sig där.
Revor
såklart, ja, herrarna då. Det har jag aldrig missat att komma på förut. Men i alla fall, då rotar den sig i den där 9 cm. Då har jag ju jättefina jordgubbsplantor att sätta ut sen. Och de övervintrar där också. Nu var det bara så att, och jag la ner ganska mycket jobb på det där. Du vet, fylla jord, krypa, leta upp fina revor. Och du vill inte ta jordgubbsplantor där det är massvis med revor heller. För då har ju den anlag för att reva väldigt mycket. Va? Utan man vill gärna ta en där det är måttligt eller faktiskt till och med lite revor på. Så för du de anlagen vidare istället.
Mm.
Så ja, hönorna kom ut. Uy, vad de gillar de där små krukorna. Då. De låg välta och utrivna överallt innan de hade hunnit rota sig. Så jag gav upp.
De små asen.
Ja, nu köper jag plantor istället.
Det är faktiskt dags för mig att anlägga ett nytt jordgubbsland också. Jag har avvecklat mitt gamla. Det ska jag göra. Det blir till våren. Du, Robert har en annan fråga också. Han ska förbättra hönshuset lite och tänkte isolera med 5-7 cm rockwool. Räcker det?
På hönshuset, var bor han då?
Zon 5.
Zon 5 var det, ja. Alltså, det, just när det gäller såna här grejer så är det ju alltid det här att är det lite, vad ska vi säga, kärvare förhållanden. Det ska ju alltid vara vindskyddat och torrt.
Mm.
Och har man lite kallare och så, och välventilerat ändå utan att vara dragigt, så är det ju med djur, va. Alltså, det är ju det i de stora anläggningarna, när det blir strömavbrott så dör ju djuren på grund av att ventilationssystemen går ner, va. Du måste ha reservgrejer till det. Så ventilation är ju viktigt också. Men rätt ras, lantras, och i övrigt väldigt bra och fint, så ska det inte vara några bekymmer med det. Absolut inte. Jag glömmer aldrig mina... Alltså, jag har ju haft hönor ganska länge. Så alltså, jag glömmer ju aldrig den här Ölandshönan. När det blev minus 20 grader, då ville hon inte gå in i hönshuset till de andra. Utan hon gick ut och satte sig av någon anledning. Hoppade upp i päronträdet som är utanför köksfönstret. Hon satt där i ett par nätter när det var så kall period. Och så gick hon tillbaka sen. Hon hukade ihop sig och drog in bena. Så det var liksom bara en dunboll som satt där uppe i trädet. Med snö runt omkring sig. Och just där hon satt på grenen var det ingen snö. Och sen när vi tände på morgonen och det började lysa här inne. Och solen började gå upp och så där. Lite grann i alla fall. Då såg man liksom hur hon reste sig upp och sträckte på sig. Sträckte ut ena benet bakåt också. Stod på ett ben och så där hon tillbaka, så tog hon en rejäl tugga snö. Så kan de där djungeldjuren vara också.
Hon kanske var deprimerad.
Nej, hon såg inte deprimerad ut. Hon såg ut att ha det hur bra som helst.
Vi ska sluta, men vi har fått ett mejl från Elin och hon tipsar om ett sätt att hålla värmen i huset utan el in i huset. Det var skönt. Hon skriver så här: be barnet ta hem till en kompis som röjer runt i huset. Efter bara en liten stund så är hela huset uppvärmt. Barnen kan springa vidare till nästa hus. Det var ett bra tips.
Ja, absolut.
Du,
jag har faktiskt kommit in en hel del tips, så vi får väl titta igenom det där ordentligt. Och kom gärna in med fler tips till nästa vecka då.
Ja,
så bra. Kan vi ta upp en hel del av de där tipsen då, får vi se.
Jättebra. Vi har också väldigt mycket frågor vi ska försöka svara på. Men det får bli nästa vecka. Stort tack för idag, Patrik.
Detsamma, Kalle.
Och tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla hej@katastrofen.se. Följ oss på I väntan på katastrofen på Instagram. Och se till att öka din beredskap till nästa vecka, så hörs vi då. Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.